Välkomna till möte och så välkomna ni som är i internetlandet. Vi kan börja med att stilla våra hjärtan i bön och sedan ska vi fortsätta vår utläggning av Efesebrevets fjärde kapitel med början i vers 17 och fram till 24 tror jag att vi, eller hoppas vi hinna fram till idag. Så Jesus, vi ber för Efesebrevet, ett av Bibelns mest intressanta brev därför att det beskriver vår ställning i dig. Det beskriver allt vad du har gjort för oss och gett oss i det nya liv som vi har i Kristus. Herre, vi ber just nu att du talar till våra hjärtan angående de här verserna. Herre, vi ber att du låter din ande upplysa oss på ett sådant sätt som vi inte kan upplysa oss själva genom att studera eller att lära oss någonting kunskapsmässigt. Så Herre, vi vet att vi är beroende av dig, både som förkunnare och lyssnare till ditt ord. Och Jesus, vi bara ställer oss i den beroende ställningen just nu, fullt medvetna om vår totala begränsning, mänskliga begränsning. Herre, vi ber att du skulle få fri tillgång till våra hjärtan den här söndag morgonen. Upplys oss, Herre, i ditt dyra namn. Amen. Efesebrevets fjärde kapitel och vers 17 fram till 24. I Herrens namn varnar jag er därför. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma. Deras förstånd är förmörkat. De är främmande för livet i Gud, därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver allt slags orenhet och får aldrig nog. Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människa som går under, bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Jesus, välsigna de här tankarna än en gång i ditt namn. Amen. Vi har en resekanal. Det betyder inte att man kan resa med den här kanalen, men man kan titta på reseprogram. Och jag älskar att titta på de här, liksom när man är i olika delar av världen och titta på olika saker, och det är fantastiskt. Och uppenbarligen så har vi begränsade möjligheter att resa på grund av tid och ekonomi och praktiska detaljer och så vidare. Men det är roligt att bara titta på det. Och någonting som jag gillar, det är en engelsman som reser runt på en motorcykel, chopper, alltså förlängd framgaffel så här. Han reser på olika ställen, och igår så reste han i sydvästra USA, i Kalifornien och Nevada, och så kom han till vad heter det? Las Vegas. Och det var intressant, han är inte kristen på något sätt, men han gillar inte staden. Han sa det är syndens näste, och allting är liksom bygger på spel och prostitution och alla såna här saker som människorna drar, drickande och allt vad det kan vara. Och han var bara en kort stund och sen längtade han bara bort därifrån. Han stannade en natt på något hotell och sen drog han vidare. Och jag tänkte just på det här liksom, att det finns, man behöver inte åka till Las Vegas för att inse och förstå människans fallna natur. Men jag tänkte bara på hur ofattbart syndig människan är. Och vi vet liksom hur vi tänker ibland, det här relativa rättfärdigheten. Vet du vad relativ rättfärdighet är? Liksom att, ja, det kanske är så att jag är lite dålig och lite syndig. Men i jämförelse med han eller hon. Kommer ni ihåg när den här farisén bad, eller Jesus berättar om hur det var två personer som bad. Den ena var en farisé, den andra var en samarier. Eller en tull, förlåt mig, en publikan, en tullindrivare. Och farisén tackade Gud för att han inte var som han där borta. Och han där borta, han hade inte ens några ord att säga. Han bara suckade. Det står att han slog sig för bröstet. Och jag har inte studerat detta just nu, men jag antar att det var någon slags kulturell grej. Att liksom att det var ett tecken på att man var hjälplös. Och jag tänkte, så är också våra böner många gånger. Vi har inga fina ord att komma med. Vi orkar inte. Liksom. Vi kommer till slutet på oss själva på så många olika områden. Ibland kanske vi gör det väldigt konkret någon gång i livet eller några gånger i livet. Men på ett sätt gör vi det varje dag. Vi inser hur bankrupta vi är i det naturliga, i det mänskliga. Och Paulus här berättar, han säger liksom att hedningarna, den här världen, de lever i mörker. De är fallna. Det finns liksom ingen gräns för vad människan i sitt fallna stadie kan hitta på. Och här säger han i vers 17 att jag säger detta i Herrens namn, att ni ska inte längre leva som hedningarna. Deras tankar är tomma. Och det betyder att de är dåraktiga. Därför att människan kan veta. Om människan vill, så kan hon veta vad som är rätt. Men det står här att de förkastar denna kunskapen. Och vi vet också hur skriften säger detta i Romarbrevet 1, att Gud har gjort det möjligt för alla människor, oavsett var man finns i denna värld, att bara genom att se på skapelsens storhet och skapelsens komplexhet, så kan vi förstå att det finns en Gud. Och vi kan också förstå att denne Gud är god. Och någon säger, hur kan du säga att det finns en god Gud när världen ser ut som den är? Eller gör. Men om Gud verkligen ville oss illa, så skulle han kunna göra slut på oss väldigt, väldigt snabbt. Men trots att det finns dåliga saker i den här världen, så går solen upp varje dag. Det regnar, det ger skördar, människor lever och så vidare. Och visst finns det problem. Och Bibeln har ett svar på detta. Bibeln säger att världen är fallen. Det finns en Satan. Mänskliga naturen är fallen. Och vi själva producerar denna ondska. Det är ett val. Det är ingenting som Gud har lagt på oss och sagt att jag ska låta den här världen se ut på det här sättet. Världen såg inte ut på det sättet från början. Den kommer inte att se ut så för alltid. Men under denna period så gör den det. Och han säger att människorna i den här världen, de lever i mörker. Och det är lätt för oss att titta på Las Vegas och säga att titta liksom. Eller det finns inte bara den platsen, men många andra sådana här liksom syndens näste, där synden är koncentrerad på något sätt och vi ser det som vi tycker är det värsta. Men vet ni, det är mycket värre när vi skapar universitet, skolor, institutioner, olika platser, och människan upphöjer sig själv över Gud och säger att vi vet allt, vi kan allt. Vi kan lösa världens problem. Global uppvärmning, miljöförstöring, alla de här sakerna som man talar om. Och man säger, vi har svaren på de här sakerna, absolut. Bara vi får lite mera tid. Och vi har minsann utvecklats som människor. Vi är bättre nu än vi var tidigare. Absolut. Och får vi bara tillräckligt mycket tid så kommer vi att lösa alla problem. Och människan försöker att göra gott och göra rätt. Men också detta är mörker. Och på ett sätt så är det ett större mörker. För er som har evangeliserat och varit ute och själavunnit många gånger och samtalat med människor, så har ni säkert märkt att de människor som tycker sig vara goda, det är de som ofta står längst bort från Gud. Men de som på något sätt har levt i uppenbar synd, många gånger, inte alltid, men många gånger så ser vi en slags brutenhet och förkrosselse där. Man är närmare Gud. Och det är precis detta vi ser i Bibeln. Farisén sa: tack Gud att jag inte är som den här personen. Tvärtom, jag ger tionde. Och jag fastar. Och jag gör alla de här sakerna som är påskrivet. Eller vad heter det? Påbjudet heter det. I lagen, i Mose. Jag gör alla de här sakerna. Och ändå så var det fariséerna som var de blinda. Och vet ni att det står om fariséerna att de såg inte det uppenbara. Tänk på hur detta var de skriftlärda. De satt dag och natt och memorerade Gamla testamentet. Lärde sig det. Samtalade med varandra, kommenterade om Gamla testamentet, och de såg alla profeternas ord om att denne Messias skulle komma in. Och när Jesus klev in i synagogan och när han gjorde olika saker, så såg man att han uppfyllde de här profetierna rakt framför deras ögon. Och ändå så sa de i sina hjärtan: vi tror inte. Är det inte det intressant att vi säger liksom: åh, bara människor i de här länderna fick höra mera, då skulle de också tro. Men de länder som har hört tror inte alltid. Och i de länder som inte har hört så mycket och på det sättet som vi kanske önskar, de tror. Jag kommer ihåg när jag var i Baku, som hade varit 70 år under kommunismen och 1000 år under islam. Vilka vittnesbörd människor gav. Det var helt fantastiskt. Hur de på något sätt visste i sina hjärtan att det fanns en levande Gud. Och hade en viss förståelse av vem han var. De hade inga detaljer. Det var därför som de älskade att komma. Jag har berättat det här tidigare. Men det var en kvinna som var mycket uppe i åren. Liksom, och hon hade varit chef för ateismens museum. Det var hennes jobb. Hon var föreståndare för det ateistiska museet i Sovjetunionen, i Baku. Och sedan träffade hon vår församling. Hon blev härligt frälst. Och hon började att komma på mötena. Och under ett års tid, hon hade bara ett år kvar i sitt liv, för hon dog senare. Hon kom liksom med korta steg, liksom den här. Och satt på främsta raden i bibelskolan och i kyrkan och på alla möten. Varenda dag var hon där, och hon älskade ordet. Och hon sa: jag visste att det fanns en Gud. Jag visste att det fanns en Gud. Absolut. Men jag hade inget val. Systemet tvingade mig att tro på någonting. Och jag följde bara med flödet. Men jag visste att det fanns en Gud. Alla människor vet att det finns en Gud. Det finns inga riktiga ateister. Det finns bara människor som strider med Gud. Och det är helt okej. Okay. Gud säger: låt oss strida. Men inse också. Titta på profeterna. Titta på Abraham. Titta på Mose. Titta på mig. Vi strider med Gud hela tiden. Men det är inte det. Problemet är inte att vi strider med Gud. Det är bättre det än att vi är religiösa hycklare och säger liksom att jag tror, men jag har stängt mitt hjärta för Gud.
Och jag bara följer något system av ritualer och allting liksom och säger, det är bättre, bara ha en öppen dialog med Gud. Han går inte sönder för att vi klagar på honom. Han vet. Han älskar oss. Vi kan slå på honom lite grann. Eller mycket. Han gör inte. Det gör honom ingen skada, men han älskar oss. Han är ute efter våra hjärtan. Och han säger att vandra inte längre som de här hedningarna, deras tomma hjärtan. Och sen i vers 18, att deras förståelse är förmörkad. Och de har blivit klädda med moraliskt mörker. Vet ni, ibland så träffar man människor som tror att moral ska frälsa dem. Men vi blir inte frälsta av att vara moraliska. Det ger oss ett bättre samhälle, ja. Och vi är inte emot god moral. Men vi evangeliserar inte med den goda moralen och säger att bli bara en bra person. Gör bara goda saker. Sköt dig liksom. Då blir allting bra. Vi blir inte frälsta av att vara moraliska. Så det finns gott om människor i den här världen som har moraliskt ljus. Men det är andligt ljus vi behöver. En moralisk människa behöver inte vara ett dugg andlig. Men en andlig människa är alltid moralisk. Därför att om vi är andliga och följer Gud så kommer den biten på köpet. Men vi sätter inte hästen före, förlåt mig, vi sätter inte vagnen före hästen som heter. Utan det är det andliga ljuset som Gud är intresserad av. Att vi gensvarar till vad han initierar i våra liv. Och det står att det finns en okunnighet. Och i deras hjärtan, de är hårda som sten. Och det finns inget värre än ett hjärta som är stängt för Gud. Det är väldigt allvarligt. Och utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver all slags orenhet och får aldrig nog. Och det är verkligen syndens karaktär, vi får aldrig nog. Spelaren tänker, jag ska bara spela en gång till. Äktenskapsbrytaren säger, jag ska bara göra det en gång till. Alkoholisten säger, jag ska bara dricka en gång till, därför att då blir jag tillfredsställd. Men det varar så länge. Sen måste jag ha mer. Och det är det som är syndens karaktär. Att den slutar aldrig att suga ut oss. Vi tänker på helvetets olika aspekter. Och någon säger, sa du verkligen det ordet? Det används inte längre idag i kyrkorna. Men det gör vi. Bibeln talar om det. Och Bibeln talar om massa aspekter på hur den platsen är. Mörker, eld, plåga och så vidare. Men också masken som aldrig dör. Masken talar om det medvetandet. Att människor är medvetna om att man har förkastat evangelium, nummer ett. Men man är också medveten om sitt syndabehov som aldrig kan bli tillfredsställt. Tänk hur vi här dras i vissa riktningar. Och här kan synden i någon mån bli tillfredsställd. Temporärt, säger jag. Temporärt. Men tänk att vara på en plats där vi har samma lust och samma längtan till de här sakerna. Eller förhoppningsvis att vi inte har det så mycket som kristna, men också i köttet. Men att det inte kan bli tillfredsställt. Det i sig är verkligen ett helvete. Och han säger här att utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar. Och många av oss känner liksom den här bedrövligheten. Om man tittar på ett tv-program som är från 50-talet och även 60-talet. Det är inga svordomar. Det är inga sådana, okej, det är lite sådär olika grejer man ser. Det är ändå människan. Men det finns liksom en moral. Är fullständigt borta. Folk kan säga vad som helst, göra vad som helst. Och man tänker på det här liksom bara att, utan att skämmas. Liksom att det är en sport nästan att vara fräck och ful i mun och alla de här sakerna. Man är bara chockad. Och liksom hur länge tror vi att vi kommer undan med de här sakerna? Liksom att människor öppet hånar Gud i olika sammanhang. Och det står att de bedriver all slags orenhet och de får aldrig nog. Aldrig nog. Är inte det intressant? Det bara eskalerar på något sätt. Vers 20. Men ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Älskar den där lilla frasen att sådan han är. Gud är på ett visst sätt. Tänk på, vet ni att så många människor tror att vi har skapat Gud. Även kristna tror att vi har skapat Gud. Jo, men vad tror ni i ert samfund? Vad tror ni i er kyrka? Vad har ni kommit fram till att ni tror att Gud är som? Ja visst, vi har en trosbekännelse. Vi har övertygelser om olika saker. Men det är inte det som är vår bibel. Det är bibeln som är vår bibel. Det är Gud som är Gud. Och varje gång vi kommer inför honom så säger vi Gud, vi vet ingenting så som vi borde veta det i första Korinthierbrevet 8:2. Ingenting. Så det betyder att det här, det är levande Gud, det är ett levande ord. Och varje gång vi öppnar det så kan den helige ande ge oss någonting nytt, någonting mera. Det är inte någonting som vi kan lära oss. Och det är Gud som uppenbarar hur han är. Tänk på hur människorna i evangelierna. De hade en gudsbild som fariserna hade gett till dem. Så här och så här är Gud. Sen kom Jesus och sa, nej det är han inte alls. Därför att Gud själv har blivit en människa som är bland er just nu. Se på mitt liv. Se på vad jag säger. Mitt ok är inte tungt. Kom under mig. Jag tänker bara på vilken underbar befrielse. Jag älskar att läsa evangelierna. Jag läser liksom ett av dem och sen slutar jag börja läsa nästa. Därför att det är så. Gud var i köttet. Han blev inkarnerad. Han blev en människa och kom in i den här världen och vandrade. Och till och med lärjungarna sa, låt oss se fadern så är vi nöjda. Och Jesus säger, om ni har sett mig så har ni sett fadern. Jag är den andra personen i treenigheten. Vi är ett. Vi är en gudom, tre olika personer. Jag är den andra personen i gudomen. Och jag har kommit in i den här världen. Och jag uppenbarar vem Gud är. I Johannes 1:18 står det att han har uppenbarat fadern. Och vet ni att det är egentligen ordet, han har exegeterat fadern. Det här ordet exegetik som betyder att man tar en skrift och liksom analysera den och bryta ner den. Liksom studera grundspråket och grammatiken och detaljerna. Man exegeterar en text. Och det är samma ord här att sonen har exegeterat fadern. Han har visat i detalj vem Gud är. Som människorna i gamla testamentets tid inte hade. De hade skapelsens uppenbarelse. Som visade på Guds storhet, hans fantastiska skaparkraft och även hans godhet. Men också fick de en progressiv uppenbarelse. Gud uppenbarade sig för patriarkerna, för Israel. De hade profeterna. Gud uppenbarade sig under olika namn. De fick ett prästerskap. De hade alla sina gammaltestamentliga offer, de hade tabernaklet, det var en enda skola. Men i Kristus, i denna sista tid, så har han talat till oss genom sin son. Och vem är sonen? Jo, han är det inkarnerade ordet. Ordet blev kött och bodde ibland oss. i Johannes 1:14, så när han har talat till oss genom sin son i sista tiden, så är det inte bara att han var på den här jorden i drygt 30 år, utan det är genom hans ord, den fulla skriften, gamla och nya testamentet, kanon, den skrift som håller måttet, som Gud hade behag till att inspirera profeterna under en 1600 år. Från första Mosebok till Uppenbarelseboken, för att skriva alla de här böckerna som vi nu har tillgängliga och kan predika från och förkunna från. Vi har lärt känna Kristus sådan han är. Tyvärr har många människor lärt känna en Gud som man tror är den kristne guden, eller Gud överhuvudtaget, men det är inte sådan han är. Det är därför som många människor säger att nej, men Bibeln ska ni inte läsa. Det är någonting som prästerna ska läsa på något språk som ni inte förstår, för att ni förmår inte att tolka den här boken. Men Bibeln säger att vi är alla präster. Ja, men vad säger de om pastorer då? Ja, men pastorer är herdar, säger Bibeln. Alltså någon som för människor till, eller får en då, till en plats där de själva kan äta och dricka. Ni ser liksom att herdarna står inte liksom och matar fåren. De leder fåren någonstans där de kan beta och dricka och så vidare. Och det är vår uppgift. Inte att säga, rör inte den här boken. Hör bara på vad jag säger på söndagarna. Sen, nej, det är en farlig bok. Som, vet ni att den officiella kyrkan i Europa hade Bibeln på en lista en gång i tiden, där den tillhörde de förbjudna böckerna. Ja, en lista på förbjudna böcker, och Bibeln var en av böckerna. Därför att man sa nämligen att vanligt folk förstår inte den här boken. Varför? Jo, därför att Satan tycker inte att människor ska ha näsan i den här boken. Därför att då förändras deras liv, och det vill han inte. Vi är helt galna utan den här boken. Vi tänker som hedningarna, vi lever i mörker. Vi får inte nog av det som den här världen kan. Låt vara att vi ibland svänger in på den goda sidan av trädet och gör det som är moraliskt gott. Men det finns inget liv där. Köttet kan förfalska det här livet och liksom göra det på ett sätt som ser bra ut. Men det är bara så här tunt. Där inne finns köttet med alla sina begär. Och det enda som kan få de här begären att kvävas, det är att vi får en rejäl dos av Guds ord. Dagligen, stundligen. Därför behöver vi själva också ordet. Inte bara höra förkunnelsen söndag, onsdag eller vad det nu är vi har till, utan att vara i ordet. Så att vi lär känna honom sådan han är. Det är vår utgångspunkt, det är vårt mål. Inte liksom att bygga upp någon slags rätt lära i den bemärkelsen. Även då det är viktigt att vi etablerar vad vi tror på. Men samtidigt att lära känna honom sådan han är. Sådan han själv har uppenbarat sig i skriften. Och vet ni att man talar om att våra hjärnor. I hjärnan så är det som man kallar det motorvägar. Ni vet man hur en motorväg är. Man bara rusar fram väldigt fort på det här sättet. Att så fungerar våra hjärnor, att när vi gör någonting och skapar en vana i vårt liv, då blir det som en motorväg. Alltså någonting, det finns inget stopp på det. Så jag börjar att göra någonting destruktivt i köttet. Som en ofrälst människa, eller även som en frälst människa, om jag lever i köttet, jag börjar att göra. Och väldigt snabbt så vänjer man sig vid att göra det här. Och det blir de här motorvägarna som den här synden färdas på jättesnabbt. Och det enda som Gud kan göra är att sätta ut de här vägspärrarna. Och så säger han att okej. Ta till er mitt ord. Bygg nya vägar. Bryt ny mark. Därför att när vi skapar oss gudomliga vanor som är baserade på övertygelser som vi har fått från den här boken, då byggs det nya vägar i våra hjärnor, i vår tankeverksamhet, där vi kan färdas framåt väldigt fort i rättfärdighet och med det nya livet. Fantastiskt. Lär känna honom sådan här, vers 21. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisad i honom enligt den sanning som finns hos Kristus. Sen i vers 22. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Tänk att vi är bedragna i oss själva. Och människor säger, men jag vet min sann vad som gäller i den här världen. Och jag har kommit fram till väldigt mycket. Bland annat att jag inte behöver Gud alls. Jag är bedragen. Och Satan kan bedra människor på så många olika sätt. Det är inte bara ett sätt som han bedrar människor på. Han gör det på många olika sätt. Beroende på hur vi är som människor. Liksom, aha, det här är en bra plan för den här personen. Det här är en ordningsam, ordentlig, moralisk person. Då ska jag göra den personen till en duktig religiös människa som tror sig kunna leva det kristna livet utan den helige andes hjälp. Det blir bra. Så har vi en människa som inte är riktigt sån. Ja, då kör vi in liksom, och då gör vi dem till såna här utsvävande människor som lever hemska liv, alkohol och droger och allt vad det kan vara. Liksom, spelar ingen roll, men i båda fallen. Spelar ingen roll vilken sida om kunskapens träd på gott och ont vi befinner oss. Jag vet att vi, många inte gillar att jag säger det. Så, du menar att det är lika illa att vara dålig som att vara god. Det är inte det jag säger. Det blir ett bättre samhälle om människor är moraliska och duktiga. Men jag talar om det ur Guds perspektiv. Jag talar om det ur ett frälsningsperspektiv. Jag talar om det i ett helgelseperspektiv. Gud är inte imponerad av moraliska gärningar som vi gör. Han är intresserad av våra hjärtan, att han får fylla oss med sig själv. Men han säger det, ni har lämnat ert förra liv. Och det är intressant, för det står att, och vi har lagt av den gamla människan. Det har skett en gång för alla. Ibland talar människor om, som om att den gamla människan och den nya människan existerar parallellt. Men det gör de inte, för den gamla människan är nämligen korsfäst med Kristus. Den är död. Men då säger någon, men vad är det då som lever upp i mig som tycks vara den gamla människan? Bibeln kallar det för sarx, köttet. Det översätts med köttet. Och det är just de här, alla de här motorvägarna som har blivit dragna i hela vårt DNA är programmerat med synd. För varje generation så ärver vi mer synd, och vi blir mer och mer sofistikerade i vårt syndande, därför att det finns i hela systemet. Och därför så verkar det som om den gamla människan verkligen existerar och lever, men enligt Bibeln så är den korsfäst med honom. Adam blev korsfäst, men han säger, låt inte köttet regera i era liv, utan se er själva så som korsfästa i Romarbrevet 6:11. Det är en daglig process. Jag säger att okej, jag blev korsfäst med honom. Det som tycks regera i kroppens lemmar i mitt liv. Och jag säger, vad är det här för någonting? Det är synden. Paulus gjorde den upptäckten. Han hade levt länge, han hade kommit till tro, han hade undervisat evangelium, och ändå kämpade han med detta i Romarbrevet 7. Han sa, det jag vill göra, det gör jag inte. Det jag inte vill göra, det gör jag. Helt hopplöst. Men han säger, synden bor i mina lemmar. I köttet bor ingenting gott, säger han.
Och det står, ni har lämnat ditt förra liv en gång för alla. Och lagt av den gamla människan en gång för alltid. Som går under bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Här är nyckeln. Att vi förnyas till ande och sinne. Vi måste hela tiden inse att vi behöver ordet dagligen. När Israel gick genom öknen så fick de manna från himlen. Och manna var en bild av Guds utrustning. Gud försåg dem med allt de med. Varje dag de gick ut så var mannat där. Och vet ni vad manna betyder? Det betyder, vad är det? Så att det var verkligen, de sa, vad är det? Det var Guds utrustning. De klagade på det. Vi klagar på Guds utrustning. Men han sa, ni får allt ni behöver varje dag. Det regnade manna från himlen. Vilket fantastiskt under och mirakel. Förnyas till ande och sinne. Just det, ni har iklätt i den nya människan. Nu tappade tråden där, men det spelar jag av. Intressant att se hur Gud har, just det, mannat var och var en färskvara. Därför att om någon gick ut liksom och samlade mannat och la in det i sitt tält för att man liksom skulle ha lite sådär, man behövde inte gå ut nästa dag, då står det att det ruttnade och det växte maskar i mannat. Och det är precis samma sak. Vi kan inte leva på gammal andlighet. Du, för 20 år sedan, då hade jag en upplevelse med Gud. Jaha, men idag, Guds ord är en färskvara. Därför att vi är så snabba att retirera till det gamla tänkandet. Om jag går en vecka utan Guds ord, Gud förbjuder, men om jag gör det, jag är helt galen. Jag tänker helt och hållet tvärtom som jag borde. Helt och hållet tvärtom som jag borde. Jag måste. Men det är inte alltid så lätt. Liksom, jag hinner inte idag. Jag måste ju göra det och jag måste göra det. Vi har inte de här prioriteringarna. Kanske, förhoppningsvis har vi det. Men inte alltid. Men han säger bara här att låt er förnyas till ande och sinne. Och så säger han, ni har klätt i er den nya människan. En gång för alla blev jag en ny skapelse. Jag behöver inte bli född på nytt varje dag. Det blir jag en gång. I andra Korinthierbrevet 5:17. En gång står att vi är nya skapelser. Det gamla är förgånget. Jag kan inte byta när människor säger att du kan förlora den frälsning du har fått av Gud en gång. Hur ska den nya skapelsen helt plötsligt kunna bli till intet av jord? Om den är skapad av Gud. För det står nämligen så här. Ni är iklätt i den nya människan som är skapad till likhet med Gud. Det låter ju som att Bibeln själv härdar. Hur kan Bibeln påstå att vår nya natur är i likhet? Men märk väl att det står inte att vår nya natur är Gud. Det står att den är i likhet med Gud. Vi är fortfarande hans skapelser. Och han är skaparen. Men det som är underbart här är att kvaliteten på den nya skapelsen är samma som Gud. Och jag har nämnt det tidigare, men det tål att repeteras. Om vår ande, den pånyttfödda anden, har blivit förenad med Guds ande i första Korinthierbrevet 6:17, då måste också vår nya ande ha samma kvalitet som Guds ande. Därför att hur skulle Guds ande kunna förenas med någonting som inte är av samma, använder ordet, kvalitet som sig själv? Det är omöjligt.
Men vi har blivit delaktiga i andra Petrus 1:4 av gudomlig natur. Gud har gjort det så, han har låtit sig själv bo i oss. Hans egen natur. Det är därför han är tvingad att välsigna oss i den bemärkelsen. Därför att vi är av hans egen karaktär och natur. Han har tillräknat oss sin egen rättfärdighet. Han har gjort oss till nya skapelser i likhet med honom själv. I sann rättfärdighet och helighet. Ingenting som är mänskligt producerat. Fantastiska verser. Så han säger här att upptäck och inse och erkänn det som jag redan har gjort. Tänk på liksom hur människor så har jag blivit troende nu, men nu måste jag liksom be Gud om att jag ska få den och den gåvan och det här ska hända i mitt liv. Och det är ett ständigt strävande. Om det inte handlar om att behålla frälsningen, så handlar det om att bli någonting. Men vi är redan allt det som Gud har gjort oss till. Vi saknar ingenting. Bibeln är i min mening bara en skattkarta. Vet ni hur en skattkarta ser ut? Liksom vi får den och sen någon har gömt en skatt någonstans. Och här står jag. Här är du. Ett kryss. Sen är det en röd prick. Här ligger skatten. Eller det står instruktioner. Ta 2 steg. Eller 2 steg. Men 20 steg åt det hållet. Och ta 10 steg åt vänster. Och 5 steg åt höger. Och så vidare. Liksom att vi följer de här instruktionerna. Med kartan i hand. Och helt plötsligt så har vi gjort det som kartan säger. Och där finns skatten. Vi börjar att gräva upp den och hitta den. Och det är precis samma sak. Allting finns. Bibeln ger oss instruktionerna. Så jag bara läser den. Och Gud säger, gå. Följ mig, lyd mig, gå dit. Och helt plötsligt så upptäcker jag bara, där låg en skatt nedgrävd. Som jag inte visste fanns. Wow. Så vi tänker på hur den här världen är absorberad i sin synd. Är absolut övertagen av syndande, mörker. Och är förledd av denna världens gud som Satan kallas i andra Korinthierbrevet 4:4. Och det behöver inte vara Las Vegas. Det kan lika väl vara en konferens i humanismens namn, hur vi ska rädda denna planet. Det är lika befängt och lika förlätt. Därför att det handlar om den gamla människan som lever i mörker, borta från Gud. Att hävda att jag är en god människa, men att förkasta Gud är nästan värre. Än att leva ett liv i utsvävning, men ändå hungra efter Gud. Och de här tankarna skriver Paulus här, och han säger att lev inte längre på det sättet. Ni har blivit födda på nytt. Någon säger, men hur är det då som kristna liksom? Måste vi sluta synda helt och hållet? Vi kan inte ens tala i de termerna, för att om vi skulle förstå Guds helighet och vad han bedömer synden vara, då skulle vi liksom inte ens kunna tala i de termerna, för att då skulle vi säga, hur skulle jag kunna upphöra att synda på det sättet? Men det betyder inte att vi säger, liksom det spelar ingen roll, jag har köttet kvar och livet är kort och jag kommer ändå liksom inte att kunna göra så mycket åt min situation. Så jag lever på. Det är lika fel det också. Därför att Gud säger att vi verkligen kan ha seger över denna världen. Över synden. Över denna fallna skapelse. om vi tar till oss hans ord, om vi tar till oss hans utrustning. Ja, det kan vi. Men när vi ändå syndar, så får vi inte vara fördömda. Därför att vi vet att vi har en advokat i himlen. Det står faktiskt så i 1 Johannes 2:2. En advokat. Han som för vår talan. Det betyder att jag behöver inte stå inför Gud. Du.